Ja, just det. När ni hör den där signaturen i Tyresö Radio 91,4 MHz, då vet ju ni att det är dags för kultur och programmet Kulturbordellen. Och idag så har vi en ytterst celeber gäst. Hon kommer hit vartannat år. Det är då hon visar sig ute när hon har en bok att släppa, kan man säga, va? Är det inte så, Anna Bågstam?
Jo, men så är det. Jag tror du ska säga en ytterst frekvent gäst.
Ja, det är det ju faktiskt. Det är du ju faktiskt. Eller vad? Vi gjorde ju väldigt mycket program förut.
Just det. Just
vill man höra Annas röst, Annas fina röst, ska vi säga.
Tack. Och inte annat.
Så kan man faktiskt googla Kulturbordellen och få upp en rackarns många program, som
ja,
det heter.
Ja, men det är kanske så.
Ja. Ja. Och här sitter vi och käkar frukost.
Ja, det är ju en tradition vi har.
Ja.
Så att när jag har boksläpp, då kommer jag och bjuder dig på frukost.
Mm. Och det är därför man får käka någon form av... Är det saffrans Karlsbad där, eller?
Nej, men alltså nu är det någon sorts litet juligt hopkok, skulle jag säga. Ja. Det är lite saffransbullar.
Ta en sån då.
Jag gör det tycker jag. Pepparkakor. Mm. Vi pratade ju om det när jag kom. Man måste ju äta pepparkakor när man bor i Tyresö.
Heter man Anna får man ju...
Exakt.
För köpa dem på ett ställe bara.
Exakt så, men det gjorde man annars också.
Mm. Så är det ju. Mm. Mm. Och du har ju skrivit tidigare. Vadå, ska vi göra en liten uppföljning?
Ska jag göra en liten uppföljning? Ja, men gud, det börjar ju bli en liten lista nu. Nej, men jag har ju egentligen skrivit sedan 2016. Så att det har blivit ett antal böcker. Jag debuterade med en bok som heter Stockholm Psycho.
Ja, den...
Det är ursäkta, din favorit.
Ursäkta, jag säger den bästa. Alltså, jag älskar ju den.
Ah, vilken dålig pepp inför kommande.
Men det kanske ändrar sig.
Ja, det kanske ändrar sig. Får jag hoppas det. Man vill ju gärna bli bättre och bättre som författare.
Ja.
Men efter den har jag gjort en deckarserie i tre delar som heter Ögonvittnet, Skuggspelet och Mörkermannen.
Just det. Också en härlig... alltså... Du har ju ett humoristiskt drag i ditt skrivande, tycker
absolut.
Jag.
Absolut, ja men det har jag. Det är sant.
Speciellt när det gäller menyer och namn på restauranger kanske.
men jag skulle säga så här, att jag tycker att det är lite roligt att driva med min samtid.
Ja.
Och sånt som är lite ängsligt i samtiden.
Ja men det är ju det. Ja. Vad heter den? Den här, jag har tänkt på den flera gånger, alltså inte varje dag, men under rabarber och tång heter den det.
Korrekt.
Precis. Och det heter ju alla restauranger egentligen på västkusten.
Nej, men 100%. Nej, men så är det ju verkligen. Nej, men, och efter det har jag gjort en ny deckarserie som handlar om advokater och jurister. Den serien heter Pegasus.
Pegasus, ja. Mm, precis. Pegasus-serien.
Exakt. Och det är väl den kanske vi ska prata lite mer om idag.
Det tycker jag. Och var kommer namnet Pegasus ifrån, mer än från den grekiska mytologin?
Ja,
varför heter den så?
nej, men Pegasus är helt enkelt namnet på en advokatbyrå.
Ja.
Och den här serien handlar ju om en kvinnlig jurist som i första delen, som heter Hemligheten, så får man träffa henne när hon är ung och gör notarietjänst och alla är taskiga mot henne.
Mm. Var det så? För du är ju själv jurist. Är det en Anna Bågstam?
Nej, men däremot är det på, om jag ska vara lite allvarlig en sekund, så är det faktiskt väldigt mycket som är direkt hämtat från verkligheten i den boken. För att jag tyckte att det var viktigt att skriva om, framförallt hur som det var då och som det kanske fortfarande är, att unga jurister faktiskt utnyttjas till att jobba nästan gratis för att man ska få betyg och ha en karriär och sådär. Så att det ligger jättemycket sanning i det, i just Hemligheten.
Ja, det har ju vi pratat om förut, ja.
Exakt. Men,
och sen hierarkier och, gubberier, ska vi säga också.
Exakt så. Nej, men och sen så startar hon en egen advokatbyrå. Och den advokatbyrån får in ett ganska svårt fall som de tar sig an.
Mm.
Och det resulterade i boken Fallet Michaela.
Mm.
Och den utspelar sig i Tyresö.
Ja, det gör den ju.
Och då är det ett läskigt mord som inträffar i Tyresö.
Mm, på strand, ja. Exakt. I strand av alla ställen också.
Men det här är väl otäckt. Men, och nu har de fått in ett till läskigt fall. Och det är fallet Valentina.
Ja,
mm.
Men inte i Tyresö. Det är ingen morden i Midsommar här, inte.
Nej, alltså. det hade man kunnat tänka sig också. Ja. Nej, men den här advokatbyrån jobbar ju över hela Stockholm som fält. Ja. Det är mer brotten som styr än var klienterna bor.
Ja, jag förstår. Mm. Det är kanske mer normalt.
Ja, jag tror det. Men, nej, men, och det är den som nu ska släppas och kommer i januari. Så det är vad jag har gjort senaste året.
Mm. Och då, dagen till ära, så har jag fått en kopp, va?
Ja, precis. Du, jag gör ju en kopp nya för varje bok. Ja. Nej, men det där är en kopp med fallet Mikaela.
Ja, men då sitter jag med den.
Den andra har inte hunnit, liksom hunnit leverera.
Ja, men den koppletteras, som vi säger.
Exakt, de kompletteras ju lite.
Ska kopplettera med den.
Ja.
Men, all right. Fallet Valentina är den nya.
Ja.
Mm. Tell me about it.
Ja,
men, fast inte för mycket.
Nej, exakt.
Tanken är ju att vi ska också kunna
läsa den.
Läsa den, ja.
Exakt. Nej, men Fallet Valentina börjar med att det är en man som blir anhållen och häktad och behöver en advokat. Mm. Och Lydia, som är försvarsadvokat, får komma in till arresten och då får hon reda på varför han har blivit gripen.
Mm.
Eller han är först gripen och anhållen, men sen häktad. Men, och det är för att hans sambo, eller fru, Valentina, är försvunnen. Och han förnekar ju brott, men är då misstänkt för människorov. Och polisen tror att det har hänt något, skett något brottsligt som gör att Valentina saknas.
Jag är ingen bra på imitationer, men jag vill säga så här. Ja, så det är ju alltid... Det är 9 gånger av 10, så är det ju en närstående som är
som är
förövaren.
Precis som Mr. GV här framför mig säger, så är det ju också vad polisen tror, såklart. Mm. Men han förnekar ju brott och säger att det stämmer inte alls. Och att han låg och sov och han vaknade av att hunden väckte honom och att hans fru inte har gått ut med hunden, och det är lite märkligt.
Mm.
Men, och sen så naturligtvis då, efter hennes försvinnande, så gör ju polisen en utredning och en husrannsakan, och man hittar märkliga spår. Och det finns också en granne som har sett en bil köra iväg från hans hus som grannen tycker ser ut som hans bil på natten. Och detta gör ju att han blir häktad, och sen så börjar polisutredningen mot honom. Och Lydia får ju sin bana trogen, höll jag på att säga, verkligen trolla med knäna för att försöka hela tiden motbevisa och förklara allting som polisen lägger fram för att få honom fri då.
Mm. Jag tänker på en sak.
Ja.
I häktet, och det var samma sak som i andra boken. Nej, men jag förstår, man har ju förhör med såna här saker. Är det så, har du själv varit
häktad?
Ja.
Jag kan inte gå in på det här, men
nej, just det. Nej, men har du själv varit med på en sån här grej eller och få se det här, eller är det bara sånt du har sett på TV? För att de är ganska ingående beskrivna i fallet Valentina om fallet Mikaela.
Ja, du ser, alltså det är svårt att hålla isär, det märker man ju här.
Ja, så är det ju.
Ja, så är det. Nej, men både jag och ni. Jag har ju både gjort jättemycket research. Mm. Eftersom jag är jurist själv, så har jag en viss koppling, kan man säga, till personer som arbetar inom rättsväsendet. Så jag har ju ett stort nätverk av möjligheter att ändå göra research kring hur det här går till. Liksom.
Mm.
Men sen har jag faktiskt själv, det kan jag faktiskt inte berätta närmare om, men det är inte alls allvarligt. Men jag har faktiskt varit med om både att vara i polisförhör. Jag har ju vittnat massa gånger i rättegångar, alltså som jurist då, eller sakkunnig.
Ja, just det.
Jag har också jobbat på domstol, så att jag har ju ändå en viss kännedom, så att säga, även utifrån den egna erfarenheten.
Just det, precis. Är du brottsmålsjurist eller?
Nej, det är jag inte. Nej, jag har jobbat med en helt annan typ av juridik.
Bokföring.
Du kan inte säga sånt så folk somnar.
Nej, precis.
Men och vissa saker kan jag nog inte ens prata om.
Nej, jag förstår. Jag förstår.
Men så att det inte är alls helt taget i luften, utan till viss del så har jag egen erfarenhet. Och sen så har jag ju såklart ett stort nätverk.
I see.
Mm. Precis.
Och ska vi berätta mer om vad som händer i boken? Det kanske vi inte ska.
Mm. Men man kan väl lämna det där. Men om man tänker att det som annars händer i boken är ju att man också får följa liksom Lydias kamp, kan man säga, för att hon har dels en ganska krånglig livssituation och så har hon ju tagit det här steget att hon ska starta en egen byrå och att den är helt beroende av också henne för att vara igång liksom. Och att det är inte alldeles enkelt. Så hon ställs ändå inför ganska krångliga situationer eller får en del dilemman så att säga. Och sen har hon ju till sin hjälp en biträdande jurist och det hade hon även i fallet Michaela. Och även den biträdande juristen är rätt snurrig.
Ah, okej.
Okay. Kan man säga. Alltså, ah. Hon är väldigt, väldigt sugen på att egentligen hålla på mycket med liksom, utredning. Mm. Så byrån gör ju mycket saker som kanske en traditionell advokatbyrå inte hade gjort eller kunnat lägga tid på. De går verkligen till botten med saker. Och så anlitar de även en ex-polis som hjälper dem.
Ex-polis är alltid bra i... jag menar, det finns ju The Equalizer som är ex-polisernas ex-polis kanske, men ex-poliser är alltid, det blir alltid intressanta stories när folk som har varit rättsväsendet gör sitt eget rättsväsende.
Exakt.
Kanske.
Och på riktigt så kanske det inte är en helt ovanlig situation idag att man ändå tänker sig att man skulle kunna anlita en före detta polis för att kanske gå igenom liksom, och granska underlag i polisutredningar och liknande. Så det är inte helt heller taget i luften.
Eller granska bokmanus. Som en del gör också.
Ja, men så gör en del också. Nej, men, ja, det stämmer också. Jag har ju själv hjälp av före detta poliser. Som, ja. Och även nuvarande, eller som jag ska säga, folk som jobbar som poliser också. Ja. Som får läsa delar i mitt manus och så. Men det är ju för att jag vill att det ska kännas trovärdigt.
Mm. Ja, men det är klart.
Och sen så tycker jag ju...
Är trovärdigt? Ja, förlåt.
Ja, men jag tycker det är väldigt spännande med polisverksamhet och så. Och så länge man liksom pratar i allmänna termer och inte röjer olika hemligheter och så, så tänker jag att jag tror att de tycker att det är ganska roligt också. Mm. Så det är ju fiktion liksom.
Ja.
Men så de poliser som har fått läsa mitt manus och får tycka till om saker, de har ju jättekloka synpunkter och sådär. Och jag tror att de tycker att det är kul.
För det där är ju en jäkligt intressant sak, kan jag tycka. Just när började man med det? Vi kan väl säga så här, Agatha Christie hade inte en polis som gick igenom hennes böcker, eller hur?
Nej, men jag tror liksom att det är nog i samma veva som jag tänker att idag, för den som är väldigt intresserad av brott och brottslighet, så alltså det finns ju väldigt mycket information att, som möjliggör att man kan ta del av det. Alltså det finns enorma mängder poddar, man kan läsa förundersökningsprotokoll, man kan gå på rättegångar. Mm. Det finns jättemycket dokumentärer om kända brott och så vidare. Så att jag tror att folk som gillar det, de är ju väldigt pålästa. Och det har ju gjort att jag tänker som i en kriminalroman så vet man ju såklart om att det är fiktion. För det är ju hela kriminalromanens idé.
Ja.
Men ändå så behöver det liksom förhålla sig till verkligheten på ett sätt som gör att det känns trovärdigt.
Mm.
Och eftersom läsarna är så himla pålästa så tänker jag att de
just det.
Skulle tycka att det var störigt.
Ja, just det.
Om det avvek för mycket.
Ja, det är sant.
Samtidigt som det fortfarande kan inte ligga liksom... för nära verkligheten heller, för då blir det ingen rolig bok. Jag tänker, som en av mina poliser som hjälper mig säger, han bara, om det skulle vara som det är i verkligheten, då skulle det vara jättetråkigt att läsa, för att väldigt mycket i en polisutredning är att man sitter och väntar på olika resultat liksom, från NFC.
Det blir en del blanka sidor.
Ja, eller så att jag vet, ibland tar jag mig lite friheter liksom för att forcera saker.
Ja, men det är klart, det måste man väl nästan göra.
Och sen kan det vara åt andra hållet, att vi liksom bygger upp, alltså det jag egentligen börjar med när jag gör mina böcker är att bygga upp en brottsplats, alltså fiktivt så att säga, men verkligen måla upp det framför mig, så här, vad har hänt här, vem har begått det här brottet, och sen så har jag min polisgubbe inom situationstecken som är gammal kriminaltekniker, han hjälper mig att titta på det, och sen kan ju han jättemycket om hur människor begår brott och vilka spår man avsätter på en brottsplats, hur det brukar se ut. Vad man kan utläsa kring hur en gärning har gått till utifrån spår på en brottsplats.
Mm.
Och sen modifierar jag det. Och sen har jag det som ett så här bakgrundsmaterial. när jag skriver min bok. Men ibland blir diskussionerna så här, hur snabbt vill du att de ska hitta gärningsmannen?
Ah, just det.
Typ, för att ja. Jag tänker att då får man liksom krångla lite med saker.
Ja. Nu sitter ni där hemma och undrar en himla massa saker. Men det som vi faktiskt ska göra, det är att spela lite musik. Och den har du tagit med dig.
Ja.
Ja. Och vad är det för något?
Men jag tänker att vi ska få lyssna på Rodriguez.
Ja.
Säger jag.
Ja, men det tycker jag. Mm. Är det något speciellt med den? Eller är det något, betyder den något speciellt för dig? Crucify Your Mind har du valt.
Exakt. Men jag tycker att det är en härlig låt. Och så tycker jag att det är en artist som ska få lite uppmärksamhet. Igen.
Ja, igen. Han, det går 30 år mellan.
Gångerna.
Ja, precis. Vi sätter på den. Sen så kommer vi återgå till sanning och verklighet och allt vad det handlar om. Eller hur?
Absolut.
Tycker jag i alla fall.
The huntsman of a player that made you pay the cost, that now assumes relaxed positions and prostitutes your loss. Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek, that made you Tom the curious, that makes you James the weak? And you claim you got something going, something you call unique. But I've seen your self-pity showing as the tears roll down your cheeks. Soon you know I'll leave ya, and I'll never look behind, 'cause I was born for the purpose that crucifies your mind. So convince your mirror, as you've always done before, giving substance to shadows, giving substance evermore. And you assume you got something to offer, secret shiny in you. But how much of you is repetition that you didn't whisper to him too?
Ja, du lyssnar alltså på Tyresöradion 91,4 MHz och programmet Kulturbordellen. Och vi pratar med författarinnan, vill jag säga, men man säger ju inte så länge. Författaren Anna Bågstam, som är aktuell med en ny bok som heter Fallet Valentina, som är uppföljaren då till den tidigare boken som heter Fallet Mikaela. Båda lika fantasifullt namnsatta. Ja, men det är lite kul med alltså såna här
kommer mer fall kanske.
Ja, men jag tänkte det. Jag tänkte, jag gillar såna här när det heter så här, för då kan man ju liksom det är som podden snedtänkt. De heter ju alltid så här om Jerry Williams eller
exakt.
Podden snedtänkt om, och så är det något annat.
Det är lustigt. Att det inte är en slump.
Det är inte det.
Nej,
jag misstänkte det också. Men nu är det ju liksom så här att den här Fallet Valentina, du är ganska framgångsrik när det gäller att skriva böcker. Dina böcker hamnar ofta på såna här toppplaceringar och såna här saker. Eller?
Jag säger det har varit väldigt roligt. Ja, men absolut. Det händer.
Ja, ja. Men då det händer. De ligger ju alltid topp 5, topp 3 på Spotify säger jag, men på Storytel och såna här saker.
Ja, men det är verkligen ingen självklarhet att det händer, utan jag är väldigt glad för det.
Nej. det är skönt med folk som inte tar det för givet. Det är sant. Men du, jag har ju kallat dig för Tyres och GV förut.
Vad härligt. Det känns som ett tungt ok att axla.
Oh.
Så att säga. Tycker du gör det där bättre än jag gör?
Så kanske det är. Så kanske det är. Nu kom det ut något sånt här konstigt på Instagram eller något sånt där häromdagen, eller från ditt Instagram, och då så frågade jag dig naturligtvis, har du tröttnat på Bonniers?
Ja, jag fattar. Men jag tror att det du syftade på var kanske att jag hade skaffat min agent. Var är det?
Ring min agent. Har du sett den serien?
Alltså, jag hinner knappt se på tv, ska jag säga.
Ja, ska du se den? Någon ska du se den. Den ja, har ju ingenting med det här radioprogrammet att göra överhuvudtaget.
Nej, men ändå. Nej, men jag har ju hört att det ska vara en jätterolig serie. Nej, men det har jag gjort.
Ja, varför har man en vad har man en agent till?
Ja, men precis. Det här är ju en bra fråga. Mm. Men det finns, det kanske man inte tänker på att det finns även i litteraturvärlden, alltså litterära agenturer. Nej, men de kan representera en författare, och då kan de göra det både i Sverige och utomlands. Och då förhandlar de eller ser till att man får ett bra avtal och kanske ett förskott. Och sen när det gäller framförallt det som är liksom det avgörande, tror jag, är ju utlandsförsäljning eller rättighetsförsäljning till utlandet, och kanske film och tv och sådana saker som agenterna sköter.
Mm. Jag tänker så här, förskottsbetalning, det måste väl vara det jävligaste sätt att få betalt på egentligen. Alltså,
ja, alltså det är ju...
Är inte det en jädra press?
Exakt så. Nej, men det är klart att det är en jättestor press, för då vill man ju leverera och det måste gå bra. Samtidigt så säger det något om hur förlaget tänker sig att vad boken har för möjligheter eller så.
Just det.
Och sen så tror jag också att om man har fått ett förskott på en bok, då blir ju förlaget intresserade av att få in de pengarna. Så ja, då kanske det också säger något om att de faktiskt kommer satsa på ett annat sätt.
Mm.
Så att det är väl en blandning liksom. Men jag tror att författare tänker olika kring det där. En del författare jag känner, de tycker det är jätteskönt om man får ett förskott. För då tycker de så här, då behöver inte jag tänka på hur det ska gå, för det får förlaget ansvara för. Och jag får ändå betalt, och så tycker de så här att då är ju nästan sporten att man inte ska komma upp i förskottet, för då har man vunnit.
Jag
tänker tvärtom, men det kanske är att jag har en annan ingång. För mig är det känns viktigt också att jag känner att jag inte är en förlustaffär, om du förstår vad jag menar. Jag vill att folk ska vara nöjda när jag gör saker.
Är de inte det då? De ska vara väldigt nöjda.
Jo, men de är jättenöjda. Men liksom, det är viktigt för mig. Men så ska man ju inte tänka egentligen.
Mm.
Men jag tror att man är olika som människa i detta.
I detta säger hon bara för att jag har munnen full med
pepparkaka. Mm. Verkligen så onödigt.
Mm. För du, jag tänker lite så här... Jag var lite förvånad när du sa att du var en agent också. För jag tänkte... Det borde du redan haft, för du har haft en hel del internationella framgångar. Du sa till mig att du hade blivit inbjuden till Bogotá, tror jag det var.
Ja, precis
innan pandemin var det.
Precis, det var korrekt. Jo, men det stämmer. Och jag har haft en annan agent tidigare, men inte en fristående agentur, utan en statsagentur. Det här känns väldigt internt, men och det stämmer. Så mina tidigare böcker är också översatta i flera språk och finns i olika delar av världen och så.
Vilket är det mest udda språket? Hindu?
men kanske det som jag själv tycker är roligast är kanske typ som tjeckiska. Mm. För då heter även jag Anna Bogstamova.
Det är sant. Är det gör så? Nej, vad kul.
Ja, för de böjer liksom namnen.
Just det. Jag har aldrig förstått det där med... Ja, framförallt ryska namn är det vanligaste när man läser spionböcker. Precis. Då heter ju liksom...
Så det tyckte jag var skojigt när jag fick hem den boken. Ja. Att jag på omslaget har liksom fått ett annat, mer tjeckiskt klingande efternamn.
Mm.
Men annars generellt är det ju jättekonstigt att öppna en bok som man själv har skrivit på ett annat språk. För de liksom, svenska namnen och så är ju kvar.
Just det.
Så då är det ju först liksom... ibland kan det ju även vara i ett alfabete som inte jag kan läsa riktigt, men sen så kan man liksom utläsa de svenska ortsnamnen och sådär.
Just det.
Det ser väldigt roligt ut när det liksom står på tjeckiska och så mitt i kommer Landskrona eller Glumslöv.
Ja,
eller,
ja, just det.
Tyresö eller vad det nu är liksom. Men det är ju generellt jätteoverkligt att, men liksom bara tanken på att någon i någon annan del av världen läser ens böcker, det är ju jättekonstigt.
Ja. Eller hur?
Mm. Och jag var faktiskt på Island förra året, ungefär vid den här tiden. Mitt bland vulkanutbrotten.
Ja, fantastiskt.
Men, ja, för att Island är ju ett jättestort deckarland.
Ja, det är väl så att var tionde, vad heter det, Island har gett ut en bok.
Jag har läst
någonstans.
Absolut, och det tror jag stämmer. Och islänningar tror jag generellt är liksom ett läsande folk.
Mm.
Och har ju en tradition av sagoberättande och så. Och det gäller ju all litteratur och sådär. Och just deckare gillar islänningar. Så de har en festival varje år som heter Iceland Noir.
Oh.
Ja, men, och då blev jag inbjuden dit förra året. Men, och det är faktiskt roligt för mina, av någon anledning så går mina deckare, de tycker om dem på Island. Så nästan alla mina där har legat i topp. Och fallet Mikaela seglade upp och låg etta på topplistan på Island. Känns väldigt konstigt.
Ja.
Jag tänkte ju när jag kom dit som svensk författare att det liksom, för det första tänkte jag så här, gud varför bjuder de in mig liksom? Och så hade de bokat en kyrka på Island som tog jättemycket folk. Så jag tänkte så här, gud vad pinsamt det kommer bli när det inte kommer några människor. Men den var helt fullsatt. Jätteoverkligt.
Någon som kyrkor åtminstone i Sverige inte så ofta är.
Men det var väldigt overkligt. Och då att de alla hade läst mina böcker, så det var inte alls förberedd på det.
Nej.
Så det var verkligen en konstig upplevelse.
Ja, jag förstår det. Jag förstår det.
Och det är ju, sånt känns ju väldigt stort liksom.
Mm.
Och konstigt.
Ja.
Så Island är ju mitt favoritland.
Det är så, ja.
Ja, såklart.
Ja, jag förstår det. Jag förstår det. Nu när du har en agent, jag vet att du tycker vissa saker. Och för några år sedan så hade vi ju en liten
vad ska komma nu,
get together i biblioteket.
Ja.
Eller på biblioteket, säger man, i biblioteket.
Ja, men det var ju jättefint arrangerad så här.
Ja, författarkväll var det. Det var ju det.
Det tycker jag att Tyresö Skåne igen. Det var jättekul. Just för att det också finns, alltså jag vet inte, jag har fått för mig att det här stämmer, men att Tyresö är Sveriges mest författartäta kommun.
Ja, vi bestämmer att det är det så.
Ja,
så är det helt enkelt.
Men inte det fantastiskt?
Jo, men visst är det det. Och vi har ju också framgångsrika författare.
Ja, flera stycken.
Ja, du får namedroppa.
Tycker jag ska namedroppa lite? Ja, men,
det tycker jag.
Ja, men jag har en förlagskollega som heter Linda Ståhl, som är jätteframgångsrik.
Ja.
Hennes deckare tycker jag absolut alla ska läsa. Och sen så har vi ju Helena Dahlgren, väldigt mångsidig författare.
Aktuell med boken Darling.
Ja, exakt. Och mycket annat. Jag tänker att Helena har ju verkligen alltid någonting nytt på sitt bord.
Jag vet inte om du läste min senaste artikel. Jag är en av de mest lästa i den här kommunen. Men
Oj,
i tidningsformat. Nej, men jag...
Ja, men du är också väldigt kulturengagerad.
Ja, men jag skrev ju faktiskt... Jag tänkte att jag skulle ha en slutkläm på det där. Och då så skrev jag... Tänkte jag så här, fick jag en bra slutkläm? Så, för jag började så här, räkna på fingrarna så här att hon har varit med eller att hon har översatt eller att hon har varit inblandad i över 50 böcker. Men jag var tvungen att kolla med henne och då så kom det ganska snabbt svar att
53.
Ja, typ. Ja, just det, så här. fast jag håller på med 54. Nej, men hon sa att ungefär det är ju en sjuk produktivitet som hon har haft där, som faktiskt bara gett ut böcker sedan 2014 tror jag hon gav ut någonting, men hon började ju inte egentligen ge ut böcker för 7 år sedan eller något sånt där.
Mm.
Så det är ju ganska imponerande och det finns ju även andra publicerade författare i Tyresö som...
Det finns ju en hel rad.
Ja, och det är det som är
så... Inte det jättekul? Ska vi inte göra en författarkväll på biblioteket?
Jag tycker det.
Jag tycker också det.
Ja, jag tycker det.
Det är kul att passa på.
Ja, det är det. Men jag köper en lite bag-in-box.
Det är riktigt helt annat fokus. Niklas, det ska bli en kväll som handlar om litteratur.
Jaha.
Och inte
jaha.
Vin i första hand.
De kommer för vinet och stannar för litteraturen, det är inte så man brukar säga.
Jag vet inte hur man brukar säga.
Eller är det tvärtom?
Men jag tycker i alla fall att man ska passa på att uppmärksamma det, men framförallt för att det är roligt att... jag är ju väldigt mycket för läsande och älskar ju själv böcker och läsande.
Ja, jag håller ju på med det på fritiden, höll jag på att säga, på mitt jobb.
Ja, exakt.
Ja, det är lite intressant.
Det är världens roligaste jobb.
Att lära folk att läsa?
Nej, men...
att... Jag kan tycka så här, att lära folk att läsa kan jag tycka är ganska irriterande när de inte kan.
Nej, men jag tänker att det finns... jag tycker att det är väldigt viktigt att man kan läsa och skriva, och det finns ju en hel litteraturskatt liksom. Varför ska man inte läsa mer?
Absolut. Nej, men så är det ju. Det finns ju annat än TikTok för unga människor idag.
Jag tänker,
alltså, det finns ju Emily Lönneberg och det finns ju...
Ja, men också att jag tänker så här, man skulle ju önska att fler upptäckte den världen, för när man gör det så har man ju liksom... Alltså det är ju fantastiskt.
Mm. Nu kommer inte jag ihåg vem det var som sa det, men det var en författare, kan ha varit Sara Lidman, kan någon äldre kvinnlig författare var som sa det. Så här, hon hade diskuterat det här med läsandet med någon av sina yngre släktingar, och de så här berättade om sina tv-serier, och då sa hon så här: jag förstår inte hur de hinner med att se de här serierna. Ta en evighet att se en tv-serie, en bok går ju snabbt att läsa. Alltså samma kontakt. Det är ju så. Det tänker man inte på många gånger. Man tänker att det är tvärtom, bara för att man egentligen inte behöver göra något, utan bara bli matad.
Ja, men, och jag tror faktiskt att på riktigt det du säger här är ju lite viktigt också, för att tv-tittande eller liksom Netflixande, eller man ska säga.
Ja, har flixande ju... kan man säga generellt.
Det kanske man kan.
Men det har ju skapar vi ett ord nu?
Ja, det kanske vi gjorde. Men det har faktiskt ersatt väldigt mycket annat. Jag tror liksom att när man pratar om att liksom läsandet sjunker, då är det ju det beteendet att man liksom sätter sig i lugn och ro och läser en bok. Att det beteendet finns inte riktigt i människors vardag på samma sätt.
Nej.
Det är ju sorgligt.
Ja, det är ju faktiskt det.
Ja, och också för att jag tycker att det är genom att liksom genom läsande och böcker och litteratur som man lär sig om världen och upptäcker saker. Och, alltså man bara skulle önska att fler fattade det.
Ja, vi som är uppväxta på 70-talet har ju den här, som allt fanns i alla hem, en fåtölj med en sån här golvlampan.
Exakt.
Den fanns ju i alla hem faktiskt.
Ja, i vardagsrummet.
Ja, där farsan eller morsan satt och läste.
Ja,
det är ju liksom...
så var min pappa fortfarande.
Ja.
Men också kanske på riktigt så var det inte heller självklart att man hade en tv i vardagsrummet. Jag är inte uppvuxen med att man har en tv i vardagsrummet, utan att i vardagsrummet...
Det hade inte vi heller.
Nej, men precis. Faktiskt, finns det så här läsfåtölj med lampa, kanske grammofonspelare och sen typ liksom en liten soffgrupp för samkväm där man dricker kaffe och pratar liksom.
Ja, vad lustigt att säga det. För det vi hade våran, jag och min brorsa hade en tv där uppe och så på våran övervåning, och sen så hade vi tvn inne i ett förrådsrum som vi egentligen inte använde. Där vi hade baxat in en soffa.
Så vi alltid, eller så var det. Och liksom en del av ens kompisar hade ju så här gillestuga med tv i källaren.
Just
det. Det tyckte man ju också kände så här otroligt lyxigt. Liksom. Men det var ju också så att man, när man tittade på tv så var det ett särskilt program man tittade på.
Nygammalt.
Ja, eller vad som helst som gick då. Men man blev ju väldigt glad bara det gick något som inte var liksom...
Yckeskanarna.
Nej, men som inte var liksom tv:s motsvarighet till broccoli. Du förstår vad jag menar.
Ja, jag förstår precis vad du menar.
Nej, men liksom någon dokumentär om Nicaragua till exempel. Alltså det är inget fel med det, men det var... Nej. Ibland vill man ju se tecknat liksom.
Motormagasinet om Östtyskland. Där när man skulle visa att det var minst lika bra bilar i Östtyskland. Och kanske vi vet att det inte riktigt är idag. Ja, det är en annan sak som är sorglig. Vet du vad det är, Anna Bågstam?
Är tiden i slut?
Alltså, du läser mina tankar, nästan. Ja. Kära lyssnare, nu får ni inte mer Anna Bågstam, utan vill ni höra hennes röst så får ni ringa henne personligen.
Ja, men annars kan man läsa min bok istället. Den kommer 9 januari.
Ja, det kan man göra. Man kan lyssna på den om man vill höra din röst.
Göra.
För du läser den själv, eller?
Absolut inte.
Nej,
det gör du inte. Det är naturligtvis en skådespelare som gör.
Ja, det är klart. Vilken skådis?
Sofia Berntsson heter hon.
Ja, ah, okej. Okay. Har hon varit med någonting så här?
Hon är faktiskt sångerska från början. Oh. Jag tycker hon har jättefin röst. Oj. Och läser jättefint.
Ja, det borde hon ju ha om hon är sångerska. En annan som har fin röst, det är 070's Shake, eller hur? Och hennes nya låt. Så heter, den heter Guilty Conscience och det är Zero, nej det heter hon inte, 070 Shake heter hon. Hur uttalar man det egentligen?
Jag säger har ingen aning, det är nej. Nytt för mig.
Ja, det är nytt för dig.
Ja, det är du som kommer med nya musiken, jag är det gamla.
Ja, just det, du är det gamla, det är du som är nygammalt.
Exakt.
Eller är det här som är nygammalt? Eller heter det här programmet något annat?
Nej, men det är ju Kulturbordellen.
Ja, det är det ju. Och vilken kanal är det?
91,4 MHz.
Ja, du kan lyssna på FM-bandet så är det ju så att du har en riktig radio. Gör du inte det så kanske du lyssnar i din telefon. Det kan man också göra. Det går alldeles utmärkt. Vet du vad man mer kan göra?
Nej.
Man kan skicka pengar hit. Vill man höra mer Anna Bågstam så ska man swisha 123-679-3707. Eller om man har bruna kuvert hemma så kan man skicka det i plusgirot då, 491-57-21-7. Och alla frågor som ni har till Anna, de kan ni skicka på info@tyreseradion.se. Var det allt eller?
Det var allt va?
Det var allt
va? Ja. Tack för att du fick komma hit.
Varsågod, du är alltid välkommen. Du måste naturligtvis ha mat med dig, men det är part av det muta. Ja. Till nästa gång kära lyssnare. Adjö och hoppas vi snart hörs igen.